Och så vill jag påminna också om vår bibelstudie idag, den 10 november. Om det är så att du inte har anmält dig och du vill vara med, så anmäl dig till mig. Och gör det gärna så snart som möjligt, för jag tycker det är synd om inte vi själva får komma med. Vi har inte jättestor lokal, så att jag kan tänka mig att det kommer en del utifrån. Det är Lennart Jaretegi från Alingsås, bibelfokus.se, som kommer, och de har undervisat då både förmiddagen och eftermiddagen. Det kommer att bli jättebra. Intressant kommer det att bli. Det är jätteintressant. Är du lite nyfiken på Lennart Jaretegi, så kan du gå in på nätet på bibelfokus.se. Och läsa, det finns allt möjligt att läsa om där. Men han skriver mycket intressant. Så det ser vi verkligen fram emot. Men vi måste ha anmälan bara för vi vet, så vi vet hur många som kommer. Med tanke på fika också. Sådär. Så är det. Ja.
Ska vi se här om vi kan få det här att fungera. Himmelske Fader, jag tackar dig för att vi får samlas här idag i ditt namn, Herre. Tack att vi får bära fram oss själva inför dig idag, Herre. Tack att du är Gud, den allsmäktige. Och vi prisar dig, Herre, för att du har kallat oss och för att vi får vara dina. Åh, Jesus, det är så stort, Herre. Herre, vi ber att vi ska kunna få nå ut med budskapet om dig, Herre. Också i vår tid, Herre. Herre, vi vet att det är motstånd, men det har det alltid varit, Herre. Men vi ber, Herre, att vi ska få vara med, Herre. Och rädda någon själ, Herre, ifrån döden, Herre. Att vi ska få rädda själar, Herre. Jesus, som ska komma, Herre. Som ska få ta emot full frälsning, Herre. Ja, vi ber för våra familjer, Herre. Jag ber för de som lyssnar, Herre, på den här undervisningen, Herre, på nätet, Herre. Tack att du ska välsigna var och en, Herre. Välsigna de som för trons kamp i sin församling, Herre. Välsigna dem, Herre, underbart, och gör dem starka, Herre. Hjälp oss att stå fasta i ordet och inte ge vika, Herre. Oavsett hur mycket nu som vill påverka oss. Oavsett hur utfrysta vi blir. Oavsett hur åsidosatta vi blir. Oavsett om det blir förföljelse, Herre. Så kan vi bara tjäna dig, Jesus. Det finns inget annat. Vi har inget annat val, Herre. Åh, vi tackar dig. Vi ber också för de sjuka. Vi lägger fram, Herre, det som är på våra hjärtan nu. Och speciellt Sverige, Herre. Jesus. Herre, vi ber om din andes ledning, Herre, i allt vi företar oss, Herre. Och att vi verkligen ska få vara äkta kristna. Äkta troende. Att det inte är en påklistrad fasad. Herre, det finns alldeles för mycket av det idag. Herre, att vi ska få vara äkta utifrån våra hjärtan. Och ha en äkta kärlek till dig, Herre, och till människor, Herre. Att vi inte bara samlas för att ha någon slags föreningsmöten, Herre. Det gör vi inte, Herre. Utan vi samlas, Herre, för att förkunna ditt ord och sanningen, Herre. Och vi ber speciellt för ditt folk, Herre, idag. Som sover, Herre. Som har somnat så skönt. Som är invaggad i någon falsk trygghet och säkerhet. Det som Bibeln varnar för, Herre. Åh, Jesus, hjälp oss att vara vakna. Och hjälp oss att ropa ut budskapet om dig, Jesus. Till denna världen, Herre. Som håller på att gå mot sitt slut. Åh, Herre. Fyll oss, Herre, med din egen ande. Åh, Herre, vi ber. För ditt namns skull. Välsigna ordet idag, Herre. Amen, amen, amen. Ja, man känner verkligen när man går upp i talarstolen. Och det säger jag inte av någon annan anledning. Att det är sant. Jag känner att jag har väl ingenting att förmedla i mig själv. Inte någonting. Jag säger som Paulus. Svag och rädd. Så ställer man sig här. Därför att jag skulle mycket väl kunna skriva ihop något föredrag. Jag tror faktiskt jag skulle kunna klara det. Men jag vill inte. Jag vill att Herren ska få tala till sitt folk. Få tala till människor. Och gode Gud, vilken allvarlig tid vi lever i. Och det vi nu läser om och det som håller på att ske. bakom kulisserna. Det blir bara värre och värre. Det blir inte bättre. Och nu när vi läser om den globalismen som utbreder sig. Och när man inte förespråkar av det idag, då är man utanför etablissemanget. Men jag älskar de nationer som Gud har gett oss. Och jag tror inte på en värld utan gränser. För då blir det gränser på alla plan som utsuddas. Jag tror inte på det. Jag tror att Gud har gett oss detta för att vi ska leva, verka och tro och vara inom våra gränser. Därför att vi ska tillbe den sanne guden. Och i slutändan, jag förstår inte hur man tänker. Om man tror att allt bara ska kunna blandas samman i världen. Och vi ska bara öppna alla gränser. Och det ska bara bli öppet för allting. Vem blir det då i slutändan som talar om hur saker och ting ska vara? Vem blir det då som talar om vem vi ska tro på? Vem blir det som ska styra? Vilka lagar ska vi ha? Eller blir det bara laglöshet? Alltså det går ju inte. Sunt förnuft säger ju att det håller inte. Det går inte det vi ser håller på att ske nu. Det fungerar inte. Det kommer att bli kaos. Men det är det som håller på att ske nu. Och det är så allvarligt. Och nu är det verkligen tid för oss som är kristna. Att inte lyssna in vad världen säger och ta efter världens värderingar. Utan nu måste vi lyssna till vad som står i Guds ord. För Guds ord är det som kan föra oss hem. Det är det som kan föra oss rätt. Jag tror verkligen inte på globaliseringen. Och nu lägger jag inte in några politiska värderingar överhuvudtaget i det. Utan jag tror inte på det. Därför att i slutändan kommer det att sitta någon någonstans som kommer att styra över hela världen. Det måste bli så. Ett folk har alltid behövt en ledare och ett ledarskap. Från början så var det Herren själv som ville leda sitt folk. Men de ropade efter kungar och de fick kungar och sen blev det som det blev. Men när Herren får leda oss, och det gäller så idag, om Herren får leda oss som tror på honom, då finns det en ljus framtid som väntar. Det är någonting så underbart som väntar oss som tror. Och vet ni att det står att anden och bruden säger kom Herre Jesus, för det är det vi väntar på. Det är inte detta, denna världen. Men så länge vi är här så ska vi tjäna Gud. Med det han ger oss. Och när vi läser evangeliet i Bibeln. Så kan vi vara så säkra på. Att det är oföränderligt. Evangeliet kan inte förändras. Det står fast. Ibland tänker jag så här. Och jag tänkte det efter förra söndagen. Hur kan vi säga nej till Jesus? Som har gjort det mest underbara för oss. Och gett oss allt med sig. Det är svårt att förklara allt det han har gjort för oss. Med ord. Jag tror inte orden skulle räcka till. Men vi vet att han har gett sitt liv. För alla människor. Och vi ska läsa några sådana bibelställen idag. Vi har fått gemenskap med Gud själv. Tänk det. Vi tar det för givet. Vi har fått försoning och förlåtelse. Med himmelens Gud som har skapat allt. Han gav sitt liv för att vi skulle få frid, står det. Han gav oss allt det vi inte kunde själva. Och han har uppstått ifrån de döda för att vi ska få evigt liv. Vi har sagt det så många gånger. Och vi har hört det så många gånger. Så det har nästan blivit någonting som bara går förbi. Men när vi börjar fundera på det. Vilken nåd. Att vi är benådade. Genom Jesus Kristus, Guds enfödde son. Och frälsningen är gratis. Den är gratis. Men ändå kostar det på att ge sitt liv till honom idag. Det är ett pris som du och jag får betala. Men Jesus sa att det är fullbordat. Och det finns ingenting vi kan lägga till eller dra ifrån. Och ändå försöker vi hela tiden. Och så har han gjort något så underbart. Och jag tackar Gud varje dag för den gåvan. Det är den helige ande. Så jag har fått en följeslagare. När man öppnar sitt hjärta för Jesus och tar emot Jesus så får man en följeslagare. Och han heter den helige ande. Och han vill leda oss. I allt vill han vara den som gör så att vi kan lyssna till vår Herre. Han är liksom länken till vår Herre. Han talar det Herren vill tala in i våra liv. Evangeliet som vi har hört om många gånger. Evangeliet om Jesus. Det handlar just om Jesus. Ingenting annat egentligen. Det är honom det handlar om. Och det är ett gott budskap. Goda nyheter. Och vi ska börja med. Jag ska bara citera lite från en sång förresten som kom till mig här. Jag ser om jag har den här. Måste jag ha glasögonen. Han lägger lappar i allting. Och du känner igen den här sången om du har varit med i ett tag i kristenheten. Han ger mera nåd när min börda blir större. När arbetet växer, mer kraft han beter. Vid ökade trångmål hans kärlek fördubblas. När prövningar möta sin frid han mig ger. Hans kärlek är gränslös. Hans nåd är oändlig. Hans kraft ingen människa utforskat än. Ty av sina väldiga eviga skatter. Han giver och giver och giver igen. Det är en underbar sång. Som jag tror är själv upplevd. Det här är Herren. Han ger mera nåd. När min börda blir större. Och när arbetet växer. Eller när jag tappar modet. När jag är ledsen. När jag kommer i olika trångmål och situationer. Då ger han mera nåd. För han är med oss alla dagar in till tidens ände. Ska vi börja med att läsa i Galaterbrevet. Se om man hittar det också. Galaterbrevet. I kapitel 1. Det är Paulus som har skrivit till Galaterna. Paulus. Han var ju jude. Men han hade vuxit upp. Han var född i en grekisk stad som hette Tarsus. Huvudstad i romerska provinsen Cilicien. Han hade suttit vid de lärdes fötter. Förmodligen kanske i 14 års åldern så hade han fått lära sig att gå till rabbinerna. Och lära sig ur skrifterna. Och han var väldigt hängiven skrifterna och hängiven Gud, Paulus. Vi börjar läsa Galaterbrevet 1, från vers 1. Från Paulus, apostel utsänd, inte av människor eller genom någon människa. Utan av Jesus Kristus och Gud Fadern som har uppväckt honom från de döda. Jag och alla bröderna som är hos mig hälsar församlingarna i Galatien. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Som offrade sig för våra synder. För att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern. Efter vår Guds och Faders vilja. Han hade inte fått budskap, eller var inte utsänd utav någon människa eller genom någon människa. Han var utsänd av Jesus och Fadern, står det. Och så läser vi från vers 11 där. Jag vill göra klart för er bröder att det evangelium som jag har predikat inte kommer från människor. Jag har inte fått eller lärt mig det av någon människa. Jag har tagit emot det genom en uppenbarelse från Jesus Kristus. Ni har ju hört hur jag tidigare uppträdde som jude. Hur jag ytterst våldsamt förföljde Guds församling och försökte utrota den. Och hur jag gick längre i judendom än många jämnåriga i mitt folk. Mer fanatiskt än det ivrade jag för mina fäders stadgar. Men han som utvalde mig redan i moderlivet och kallade mig genom sin nåd beslöt att uppenbara sin son i mig för att jag skulle predika evangelium om honom bland hedningarna. Jag brydde mig då inte om att genast fråga människor till råds. Jag for inte upp till Jerusalem till de som var apostlar före mig, utan jag begav mig till Arabien och vände sedan tillbaka till Damaskus. Först 3 år senare for jag upp till Jerusalem för att lära känna Kefas, alltså Petrus. Och jag stannade hos honom i 15 dagar. Någon annan av apostlarna träffade jag, inte bara Jakob, Herrens bror. Det som jag här skriver till er, det skriver jag inför Gud. Jag ljuger inte. Sedan kom jag till trakten av Syrien och Cilicien, men jag var personligen okänd för Kristi församlingar i Judeen. De hade endast hört sägas, han som tidigare förföljde oss, predika nu evangelium om den tro han förut ville utrota. Och det prisade Gud för min skull. Paulus var en bland den värsta kan vi säga, som vi kan läsa om, som förföljde Guds församling. Och Gud gjorde någonting så underbart med Paulus. Han utvalde honom ändå. Han hade redan i moderlivet utvalt Paulus. Och Paulus var inte medveten om det vid den här tidpunkten innan han kom till tro. Och det står i Apostlagärningarna, kanske inte behöver läsa det, men hur Gud mötte med honom på Damaskusvägen. Hur det kom ett ljussken från himmelen och han och hans följeslagare, de såg det här. Och de föll till marken, därför att när Gud kom, när Herren Jesus Kristus kom och uppenbarade sig, då blev det så starkt så de kunde helt enkelt inte stå kvar, utan de föll till marken. Och de såg ljusskenet. Och han hade en särskild upplevelse med Jesus, Paulus. Det står att han var 15 dagar här när han åkte upp till Jerusalem. Alltså det var inte så att han anslöt sig till apostlarna, utan det står på ett annat ställe här att, ja, det står i Galaterbrevet 2, vi kan läsa det från vers 1. 14 år senare får jag åter upp till Jerusalem. Nu tillsammans med Barnabas, också Titus tog jag med mig. Jag for dit på grund av en uppenbarelse och la fram enskilt för det ansedda, det evangelium jag predikar bland hedningarna. Det var väl inte så att jag sprang eller hade sprungit förgäves, säger han. Men inte ens min följeslagare Titus, som är grek, blev tvingad att låta omskära sig. För det var så att här hade det då kommit in falska bröder, säger han i vers 4. Hade det berott på de falska bröder som smyger sig in, skulle han ha blivit tvungen till det. Det var de som ville gå tillbaka från friheten in i slaveriet, in i fångenskapen. Tillbaka, fast Jesus hade kommit och befriat dem ur fångenskapen, så ville de här gå tillbaka, de här bröderna. De ville blanda lag och evangelium. Det står att de hade smygit sig in, nästlat sig in för att spionera på den frihet vi har i Kristus Jesus och göra oss till slavar. Men då säger Paulus här, men inte ens ett ögonblick gav vi vika för dem och underkastade oss. Vi ville att evangeliets sanning skulle bevaras hos er, säger han. Paulus stod fast. Det här som smög sig in här. Och det ska vi läsa om när Paulus här går till rätta med galaterna. Så allvarligt i vers 6 igen i första kapitlet. I Galaterbrevet 1 och 6. Han säger så här, och jag är helt övertygad om att han var ganska bestämd när han sa detta. Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium. Fast det inte finns något annat sen. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse sen. Han går verkligen hårt ut. Det vi redan har sagt säger jag nu än en gång. Om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så skall han vara under förbannelse. Är det människor jag nu försöker få på min sida? Eller Gud? Eller försöker jag ställa mig in hos människor? Om jag fortfarande ville vara människor till lags, skulle jag inte vara Kristi tjänare. Gullbritt har tidigare läst det här ordet med en uppenbarelse om den sista strofen. Om jag fortfarande vill vara människor till lags, om jag fortfarande går människor till mötes i tro, i liv, i lära, då skulle jag inte vara Kristi tjänare. Vi kan inte tjäna både Herren och någon annan. Så otroligt viktigt detta är. För det här som Paulus talar om här, det är ett avfall från evangelium. Därför att det hade kommit in. Judaisterna hade kommit med villfarelse som bestod i, och jag tänker att det här var redan från begynnelsen i Guds församling. Det bestod i att de blandade samman lag och evangelium. Och det ser vi ju idag. Överallt. Att egna gärningar försöker ta oss vidare på vägen. De hävdade att människan blir frälst dels genom tro, dels genom egna gärningar. Känner ni igen det? Jag har undervisat här rätt mycket om katolska kyrkan. Jag har undervisat om andra sammanhang. Det är på tapeten idag, det är inne idag. Att blanda lag och evangelium. De förnekade inte att det var nödvändigt att tro på evangeliet för att bli frälst. Men de sa att enbart tro inte var tillräckligt för frälsningen. Nej, du måste ha lite sakramenten, du måste ha lite egna gärningar för att lägga till. Och det är liksom det Paulus säger här, att ändrar man på detta, då är det inte längre evangelium. Då blir det något annat man undervisar. Evangelium är nämligen inte ett människoverk, säger Thoralf Gillbrandt här. Det står fast för evigt eftersom det har sitt ursprung i Gud. Och har uppenbarats av Jesus Kristus själv. Därför kallas det också ständigt Kristi evangelium. Och detta uttryck kan förstås både som det evangelium som tillhör och utgår från Kristus. Och som det evangelium som handlar om Kristus och har honom som innehåll. Men lägger man till eller drar ifrån, då blir det ett annat evangelium. Och Paulus var väldigt tydlig med det här. Men vad är det han säger egentligen? Och det har vi sagt. Att alla metoder utesluter Jesus. Idag är det en uppsjö av metoder i frikyrkan och i stadskyrkor och allt vad det nu är. Det är en uppsjö av metoder. Det finns hur mycket metoder som helst. Och man hyllar varandra och man upphöjer varandra i de här metoderna. Och det som är så sorgligt, det är ju det att man säger att det räcker inte, Jesus, med vad du gjorde. Det är inte tillräckligt. Vi måste ha detta också. Vi måste ta till egna gärningar. Och Bibeln talar ju så mycket om de här sakerna. Jag vill läsa ifrån Kolosserbrevet 2 också. I Kolosserbrevet 2 och 8 så varnar Paulus i sina brev kolosserna för detta också egentligen. Där säger han i 2:8, se till att ingen rövar bort det med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggt på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus. Tomma och bedrägliga filosofi, vishetsläror, irrläror, där man hittar både judiska och hedniska element. I honom, alltså i Jesus, bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. I kroppslig gestalt. Och i honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla makter och väldigheter. I honom blev också ni omskurna, inte med människohand, utan med Kristi omskärelse, då ni avkläddes er syndiga natur. Det är Paulus som uttrycker det så här. Och begravdes med honom genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. Han som har uppväckt honom från de döda. Ni som var döda på grund av era överträdelser och er omskurna natur. Också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Han har klätt av välden och makten och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Han säger längre ner, låt er inte fråndömas. Segerkransen. Av någon som ger sig hän åt ödmjukhet och går upp i syner av änglarnas tillbedjan. Och som utan orsak är uppblåst i sitt kötsliga sinne, säger han här. Och så säger han om det här då, om de här tingen. De här företeelserna som de håller på med. Sina egna gärningar sen i vers 23. Detta uppfattas visserligen som vishet med sin självvalda gudstjänst. Sin ödmjukhet och sin späkning av kroppen. Men det har inget värde. Det har inget värde. Utan är bara till för att tillfredsställa det kötsliga sinnet. Och det är det vi ser håller på att ske idag. Det är så mycket som tillfredsställer det kötsliga sinnet. Man sitter i gudstjänster och man står upp och ner och man går fram och tänder ljus och man bugar sig och man gör korstecken och man gör så mycket. Och det är bara för att tillfredsställa det kötsliga sinnet. För när jag går ut ifrån kyrkorummet, ja, då kan jag tycka att ja, men jag har ju gjort det här och jag känner mig så nöjd. Men det är ju inte det. Det är livet är ju på insidan. Och det är ju ett accepterande av vad Jesus Kristus har gjort. Många lever kvar i död idag. Jag läste här om dopet. När man begravs. Dopet är ju en bild av det. Jag begravs med Kristus Jesus. Men man har glömt att man har uppstått till Kristi liv. För det är ju det livet som man, när man går ur dopgraven. Har du blivit född på nytt och fått Guds ande. Du har fått ta emot Jesus. Och så går du dopets väg. Och när du då står upp ur graven så står du också upp tillsammans med Jesus. I det fullbordade Golgataverket. I det som blev fullbordat på korset. Då är du uppstånden med honom. Men vi fortsätter att leva som om vi levde i vår gamla syndiga kropp, kan jag säga. Det gör vi ju på sätt och vis, va? Vi lever ju här på jorden. Men vi måste tänka på att vi har blivit förvandlade. Det har hänt någonting. Och vet du vad? Det är så många som lever kvar i det gamla livet. Innan Kristus kom in. Som lever kvar i det gamla syndiga livet. När vi har blivit renade genom Guds blod. Jesu Kristi blod. Och ändå går man tillbaka till det. Och man inser inte, det står i Bibeln, jag har uppstått med Kristus. Nu lever jag med honom. Jag lever inte i den gamla, döda, syndfulla naturen som jag hade innan. Utan nu lever jag med Jesus. Och det är det här som Guds folk behöver se. För det är så många som går och hämtar i de gamla brunnarna. Som fördömer sig själva. Som går liksom ut och fullständigt förkastar sig själva. Därför att man lever kvar i den gamla synden. I det gamla syndiga livet. I misstagen. I snedstegen. I det jag gjorde som var fel. Istället för att ta emot denna underbara nåd. Att allting jag har gjort är i Kristus Jesus på korset. Colin talade förra gången om att dö bort. Att dö bort. Har vi dött bort med Kristus, då har vi också fått liv med Kristus. Det ligger någonting så underbart i denna hemligheten. Som är en verklighet för de som tror på Jesus och har valt att följa honom. Så Paulus han är besviken på att de går tillbaka. Att de går tillbaka till det gamla livet. Egentligen är det, som jag sa förra gången, kanske att trampa Guds sons under fötterna. När man säger, men Jesus, okej, du har gjort det, men jag måste göra det här. Det räcker inte. Det är liksom en skymf emot det lidande vår Herre gick igenom. När han gav sitt liv för dig och mig. Han betalade priset för alla synder. För all skuld. Det finns ingenting som man inte tog på sig. Och varför ska vi fortsätta att leva i det gamla förbundet. När det finns ett nytt förbund i frihet. Där vi har fått lägga av oss allt. Det är ett nytt förbund. Och jag tänker att i världen och i många andra religioner så erbjuder man ju olika vägar till Gud. Och det ser vi ju väldigt mycket idag. Vi ser det i hela New Age-rörelsen. Vi ser det i hinduismen, i buddhismen, i all yoga som finns i varje by, i varje stad, i vårt land. Det finns yoga på alla platser. Meditation. Det är ett enormt utbud idag med mindfulness. Och det är kognitiv beteendeterapi. Och det är en massa modeller som vi ska följa. Olika andningsböner och sånt. För att vi ska nå ut och nå fram till Gud. Vi ska sitta och söka Gud inom oss. Allt detta är en religionssynkretism. En blandning av olika religioner. Som resulterar i att denna mystiken har tagit sånt stort utrymme i kristenheten också. Jag har talat om det tidigare här i några predikningar. Hemlig, någon slags hemlig kunskap. Du ska nå dit och du ska upptäcka att du är Gud själv. Gud i dig. Du är ett med Gud. Du är Gud, säger man i vissa rörelser. Och också inom den så kallade kristenheten. Och allt detta, det är ju att erbjuda något mer än Jesus. Men det sorgliga är ju när man börjar ta in detta i kyrkor. När man börjar ta in detta bland kristna. Och det är ju precis det som håller på att ske idag. Inte håller på att ske, det sker. Och i vissa kyrkor är det fullskaligt. Med mindfulness, yoga, olika andningsövningar och allt. Och allt detta säger, nej, Jesus räcker. Jesus räcker. Det han har gjort på korset, vi behöver inte det andra. Det är så sorgligt, tycker jag. Jag känner liksom, det har ju egentligen inget värde. Men det är så sorgligt man säger, jag måste ha detta. För det räcker inte det jag har fått i Jesus. Paulus talar om att vi blir inte rättfärdiga att stå i rätt förhållande till Gud. Vi blir inte rättfärdiga på något annat sätt än genom tron på Jesus. Tänk att det är inte svårare än så. Det är så enkelt så ett litet barn kan fatta det. Guds godhet har gjort att det ska vara så enkelt. Kom till mig alla ni som hungrar och törstar så ska jag ge er liv. Öppna ditt hjärta. Jesus knackar på hjärtat. Och när du öppnar ditt hjärta för honom, öppna dörren, då får du allt det du kan önska dig, allt det du kan tänka, allt det. Det kostar ingenting mer än att du ger ditt liv för Jesus. Och att du är villig att lägga ner dig själv och ditt liv för honom. Men så säger Jesus att om vi förlorar allt, då vinner vi allt. Och det var det Colin var inne på här förra gången. Då vinner vi allt. Allt. Allt i namnet Jesus. Vi kan inte begära mer. Och det var därför fadern i sin underbara kärlek lät sonen gå. Det var bara därför. För det var bara hans egen son som kunde göra det. Som kunde lämna det himmelska och stiga ner hit till sin skapelse. För vi är Jesu Kristi skapelse. Allt tillhör Jesus. Allt har han skapat. Allt har han gjort. Hela universum har han gjort, säger Bibeln. Han kom till sitt eget, men de egna tog inte emot honom. Hans egna tog inte emot honom. De ville inte höra. Och precis så är det idag. Jag nämnde det förra gången om det här programmet med de amerikanska vännerna som är här och för att försöka vinna den här tävlingen för att få veta mer om sin släkt och få stanna liksom och få, ja, när de har liksom sina rötter i Sverige. Jag blev så otroligt gripen när jag ser att de står och gråter. Och när de talar om, när man får veta att det är så få i Sverige som tror på Jesus idag. Och som har en sån fel, helt snedvriden bild av en dömande, straffande Gud. Vad kan bli mer kärleksfullt än att göra det Jesus gjorde? Det finns inget som är större. Det gör ju inte det. Och det var det Paulus upplevde på Damaskusvägen. När han ropade på honom, Herren, Saul, Saul, varför förföljer du mig? Vem är du, Herre? Jag är Jesus, den som du förföljer. Från den stunden var Paulus liv totalt förvandlat. Och det står att han till och med började predika om Jesus, ja, på en gång. Han blev blind i 3 dagar utav ljusskenet. Men han började predika om Jesus. Om hans underbara nåd och frälsning. När man har mött Jesus, ja, då går det inte. Det går inte. Det går inte att förneka honom. Om vi går tillbaka till Galaterbrevet. Det här är ju så fantastiskt. Jag tycker att jag vet inte om jag läste det på bönen eller vad jag läste det här ordet, men det blev så levande för mig är vad Paulus säger i Galaterbrevet 2:15. Att han såg ju det här, att redan från början så kom det in falska bröder som försökte bryta ner. Och på den här tiden så var det ju då de här judaisterna som kom med villfarelse, som ville blanda dem. Det var ju inte alla naturligtvis, men de som ville blanda lag och evangelium. Och då säger Paulus något så fantastiskt här i, som jag inte har sett förut, i Galaterbrevet 2:15. Vi, säger han, vi själva är visserligen judar till födelsen, och inga hedniska syndare. Men, säger han, men. Eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus. Så har också vi, vilka är vi? Jo, det är judarna, apostlarna. Vi, de judiska apostlarna, vi har också satt vår tro till Kristus Jesus för att vi ska stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Det finns bara ett sätt och det är genom Jesus Kristus. Men om vi genom att söka rättfärdigheten i Kristus visar oss vara syndare, skulle då Kristus stå i syndens tjänst? Nej och åter nej. Men om jag bygger upp igen det som jag har rivit ner, då står jag där som en överträdare. Det är viktigt att vi inte bygger upp någon barriär igen. Så att vi står där som överträdare. Vi behöver inte bygga upp igen det som redan är nerrivet. Och han säger där: ty jag genom lagen dött bort från lagen för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus. Det är lätt att säga det, men att vara det är en annan sak. Att vara korsfäst med Kristus, det är att acceptera hela Golgataverket. Allt det Jesus har gjort. Och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och utgivit sig för mig. Alltså det livet som Paulus talar om, som han lever i tron på Guds son, det är ju det är allt. Det är ju allt. Allt han gör, allt han tror, allt han säger, allting gör han i tron på Guds son. Jag förkastar inte Guds nåd, säger han. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus dött förgäves. Därför är det allvarligt att gå tillbaka och söka egna vägar till frälsning och egna vägar till rättfärdighet. För då kanske Kristus hade dött förgäves för mig eller för någon annan. Då var det till ingen mening för mig själv, för mitt liv. Tack Jesus. Låt oss inte förringa Kristi verk, utan låt oss fullt och fast ta emot allt han har gett oss. Guds underbara nåd. Och så går Paulus vidare. Han går verkligen till rätta med församlingarna här. Och det står ju, det sägs ju idag att man ska ju inte predika så här. Man ska ju inte göra det. Men Paulus gjorde ju det ständigt. För han ville inte att de skulle gå vilse. Vi ska inte predika sånt. Vi ska inte tala om sånt. Vi ska göra så mycket annat. Nej, Paulus han förmanade och varnade mycket. Så säger han i kapitel 3, vers 1. Ni dåraktiga galater, vem har förhäxat er? Vem har förhäxat er? Ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst. Vem har förhäxat er? Om vi går till Romarbrevet. och läser där också. Det blir många ställen idag, men vi måste lära oss att läsa Guds ord. Det är därifrån liksom livet utgår. Vi måste lära oss att läsa och studera Guds ord. Annars kommer vi att gå vilse. Romarbrevet kapitel 10. Och vers 4. 10. Romarbrevet 10 och 4. Ty Kristus är lagens slut till rättfärdighet för var och en som tror. Det omöjliga har blivit möjligt genom Jesus Kristus, Guds son. Och vi läser också Romarbrevet, det sjätte kapitlet. Ja, det står på många ställen, men det sjätte kapitlet. Vers 3, från vers 3. Jag läser det igen. Jag läser det på ett annat ställe förut. Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi ska leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp ska beröva sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Ty den som är död är friad från synd. Om din gamla kropp är död, din gamla syndakropp är död, om vi nu får säga så, då är du fri. Då är du fri. Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också ska leva med honom. Vi vet att Kristus aldrig mer dör sedan han blivit uppväckt från de döda. Döden har inte längre någon makt över honom. Och i honom är det vi lever, andas och är till. Han bor i oss och vi bor i honom. Ty hans död var en död från synden en gång för alla. Men det liv han lever, det lever han för Gud. Så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Lämna det gamla. Släpp det gamla. Varför hålla fast vid någonting som är dött när vi har fått livet i Jesus? För det står också om Adam och Kristus i Romarbrevet, att genom en enda människa kom synden in i världen. Men också, liksom en endas fall leder till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv. Vi är frikända. Domen vilar inte längre över oss. Och det är genom Jesus Kristus. Adam och Kristus. Amen. Så står det också i kapitel 8. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. De som inte vandrar efter köttet utan efter anden. Ty livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det är en ny lag som ska härska i våra liv. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Amen. Det är underbart. Jag trodde en gång att jag var fördömd. Som barn hörde jag om Jesus. Som barn tog jag emot Jesus. Och jag trodde att han var herre och kung och allt. Vad jag hörde om och vad jag läste om. Och så gick jag ut i världen. Och jag trodde att jag var för alltid förlorad. För evigt förlorad. När det var som jobbigast så kände jag att jag orkar inte leva med det här. Jag kan inte leva med detta. Men konstigt nog så såg jag inte vägen tillbaka. Jag var så förblindad. Denna världens härskare hade lyckats förblinda mig. Så jag såg inte. Jag såg inte det. Och i många år levde jag i synd. Och det blev bara värre och värre. Det blev inte bättre. Och synden fick mer och mer grepp över mitt liv. Över mig som person. Men ändå, långt in i hjärtat, vet jag att jag hade en längtan efter Gud. Men på något sätt så blir det någon slags förnekelse man lever i. Jag visste att Jesus hade dött på korset. Jag visste allt detta för jag hade hört det så mycket. Men en dag kom han. Och han grep tag om mig. Och jag ber att alla de vi ber för, att Gud ska gripa tag om våra familjer, om alla de som vi ber för. Jag ber att Gud ska gripa tag i församlingarna i Sverige, om människor, och upprätta dem. För i samma stund som jag blev född på nytt, så blev han herre i mitt liv. På ett ögonblick så var han herre i mitt liv. Då kände jag igen honom igen. Från där var det barn. Då kände jag igen honom. Jag blev född på nytt. Precis som Nikodemus talar med Jesus om. Där man kan läsa Johannes det tredje kapitlet. Man måste bli född på nytt. Man måste bli född på nytt. Han söker efter det som är förlorat. Och sen jag kom till Jesus. Det är så underbart så det går inte att beskriva med ord. Det går inte. Allt jag har jag Jesus. Ingenting i mig själv. Det är så fantastiskt underbart. Allt jag äger jag i namnet Jesus. I honom som har dött på korset. Jesus. Och han kan lösa, han kan befria, han kan hela och han kan upprätta. Men vi måste öppna våra hjärtan. För han tvingar sig inte på någon. Men han kan komma starkt genom sin ande över människor när vi ber för dem. Det var något som var skevt som predikades förut. En tid. Och det var att följa Jesus var lycka och framgång och allt skulle vara så bra. Men det stämmer inte. Därför att Bibeln talar om gång på gång på gång. Jag har suttit och läst det nu. Jag ska inte läsa de bibelställena, men Bibeln talar om lidandet. Att följa Jesus. Det är ett lidande. Men det är värt det. Jag läste om hur det var i Nordkorea här. När Open Doors. Det var artikel i Världen idag tror jag. om hur kära Gud, hur de får lida och hur de får, men de står fasta. Trots att de får ge sina liv för Gud så står de fasta. Men det är värt allt att följa Jesus. Det är värt allt. Men vi som Guds folk behöver bli fria. Vi behöver få möta Jesus i uppståndelsekraften. Vi är uppståndna med honom. Och vi är kallade att leva med honom i hans kraft, i hans död och uppståndelse. Där är det nya livet, i Jesus Kristus. Amen. Det ska vara ett evangelium som är oföränderligt. Det går inte att ändra på evangeliet, som man har gjort i så många sammanhang idag. Och som en sån sorg när man läser om och ser hur det är i kristna församlingar idag. Och vi behöver alla vara på vår vakt. Vi behöver alla vara på vår vakt. Men jag tror att Jesus kommer snart. Jag tror att den här tidsåldern går mot sitt slut. Och det kommer en tid som Bibeln talar om. Så låt oss vara vakna. Jag ber att vi ska få vinna själar för Jesus i den här tiden vi lever i. Att vi ska få vara brinnande i anden och få vinna själar för honom. För de som ska räddas. Men måtte Gud hjälpa oss att släppa taget om det här falska. Så att vi kan vara äkta och leva i tron på Jesus och inte på något annat. Inga hjälpmedel, inget annat, ingenting. Utan bara Herren själv. Och den underbara helige ande som han har gett oss. Den helige ande vill ge dig och mig kraft för var dag. Amen. Amen. Herre, vi har så mycket att tacka dig för, Jesus. Och Herre, har vi måste se detta. Att vi behöver inte leva i död och förruttnelse. Utan vi behöver leva i uppståndelselivet. I ditt ljus, Herre. I din kraft, Herre. Kan vi få varje dag, Herre, kraft och hopp och glädje för varje dag när vi vandrar med dig, Jesus. Herre, vi tackar dig att vi inte ska leva i missmod. Åh, Jesus, vi har ju fått uppståndelseliv i dig, Jesus. Åh, Herre, hjälp oss att leva så, Herre, att vi är ett vittnesbörd för människor, Herre. Om att vi har livet i Kristus. Att vi är förvandlade, Herre. Åh, Jesus. Hjälp oss, Herre. Att se bort ifrån denna världen. Och lyfta blicken och se på dig, Jesus. Herre, vi ber att du ska utgjuta din ande, Herre. Över människor, Herre. Som lever vilsna. Som går förlorade, Herre. Att de får en överbevisning i ande och i kraft, Herre. Genom ditt dyrbara ord, Herre. Vart de är på väg, Herre. Herre, hjälp oss att bli brinnande i anden, Herre. Åh, Jesus, det går inte i egen kraft. Vi kan inte göra det i oss själva, Herre. Nej, vi behöver dig, Herre. Åh, Jesus. Vad ska vi säga? Vad ska vi göra, Herre? Utan dig är vi ingenting, Herre. Men med dig, Herre, då har vi glädje, hopp, tillförsikt, tro på framtiden. I dig, Herre, så äger vi allt, Herre. Allt har du gjort för oss. Det finns ingenting som du har missat, Jesus. Herre, vi vill ta till oss hela Golgataverket. Vi vill ta till oss varenda liten detalj, Herre. Allt du har gett oss, Herre. Herre, vi vill tacka dig för det. För din stora nåd och kärlek, Herre. Fader i himmelen, vi ber för dem som ännu inte har mött dig, Herre. Att de ska få som ett styng i sina hjärtan, Herre Jesus. Fader, vi ber. I Jesu Kristi namn, Herre. Att de ska fatta sina beslut, Herre.
Jesus. Att de ska öppna sina hjärtan och inte stänga, Herre. Och det är så mycket makter idag, Herre. Det är så mycket mörker, Herre. I denna världen, Herre. Vi ser det i vårt land, Herre. Det är så mycket makter som ställer sig i vägen hela tiden. Men du är högre, Herre. Du är större. Du har all makt, Jesus. Hjälp oss att bli lydiga dig och ditt ord. Att vi följer dig. Att vi inte följer människor, Jesus. Och att vi aldrig presenterar ett annat evangelium. Åh, Herre. Paulus som var så tydlig, Herre, med detta. Då är det ett annat evangelium. Och hur säger han till galaterna? Hur kunde ni avfalla så fort ifrån Herren och ifrån allt det som ni har lärt er och fått kunskap om? Herre, hjälp oss i denna sena tid, i detta avfallets tid, Herre, att vi kan hålla fast vid dig, vid ordet, Herre. O Jesus, du har lovat, Herre, att för alla de som längtar efter dig och väntar efter din återkomst ska du komma och hämta oss en dag, Herre. O Jesus, Herre, vi tackar dig för din nåd, Herre. Vi ber om frälsning för våra nära och kära nu. Våra familjer, Herre. De som är på vill och vägar, Herre. Jesus. O Herre, grip tag om dem, Herre. Som bara du kan göra, Herre. Tala, tala, tala Gud till dem. Tala ditt levande ord in i deras hjärtan så att det blir som en eld som bränner dem i hjärtat, Herre. Att det griper tag om dem, Herre. Jesus, Herre, väck ditt folk. Väck ditt folk i detta land, Herre. Tack för din dyra nåd, Herre. Amen, amen, amen. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus.
David Wilkerson sa ju det att när tvn kom in i alla hem att nu går vi mot en ny tid. För nu kommer fienden rakt in i allas vardagsrum. Och nu kan han propagera sitt budskap för människor och leda dem in i att se på det onda och ta del av det onda och ja, programmering, ja. Det är precis just det där. Det är programmering. Och de kristna programmeras också, märker vi ju idag. Till att tänka världens tankar. De kristna. Vi kristna. Ja, nej. Vi ska inte vara delaktiga av det. Det är väldigt viktigt. Och jag tror att det är väldigt viktigt att vi håller fokus på det. Att vi är uppståndna med Kristus. Ingen kan beröva oss frälsningen om vi håller oss i Kristus, nära Jesus och går trons och lydnadens väg. Amen. Ja.